Hur ser jag nu? Vi håller på att predika och läsa oss igenom andra Korinterbrevet. Och idag har jag satt rubriken i försoningens tjänst. Och det är från de kapitlen som ni som är med i en husförsamling i Johanneskyrkan. I veckan nu så läste vi kapitel 5, vers 11 och hela kapitlet ut. Hela kapitel 6 och kapitel 7. Och vi hade när vi började den här predikoserien så tänkte vi så att hela andra Korinterbrevet ska läsas högt i gudstjänsten. Vi har ändrat oss om den grejen, för det blir väldigt långt, inser vi. Det tar väldigt lång tid när man ska läsa så mycket. Så därför så kommer ni få höra en del, och det är en del av den här texten som vi har läst i husgrupperna som jag, min predikan mest kommer utgå från. Om en stund ska Annika få läsa predikotexten för er. Men först ska jag bara påminna oss lite om vad det här brevet handlar om. Det är ett brev som är skrivet från Paulus till församlingen i Korint. Och det har uppstått en relationskris mellan Paulus och församlingen. När det här brevet skrivs så är församlingen ungefär 5-6 år. Den har bara funnits i 5-6 år. Och den som var där först och berättade om Jesus för dem i den här kyrkan, det var Paulus. Och de kom alltså till tro för 5-6 år sedan. Och man tänker att de kanske var ungefär lika många som vi är i vår kyrka när det här brevet skrevs. Den kristna tron var ju på många sätt ny i den här tiden. Och höll ju på att formas under de här åren. Och Paulus var ju en av dem som fick betyda allra mest för att formulera den kristna tron. Han grundade ju flera församlingar, han undervisade och han sände brev tillbaka till de här församlingarna för att formulera den kristna tron. Men när vi läser det här brevet, då förstår vi att han fick ibland göra det i en väldig motvind. Det var inte alltid som det bara gick enkelt och lätt för honom, utan han mötte mycket motstånd och mycket problem. Och just i den här församlingen i Korint så hade det kommit andra ledare dit efter Paulus. Och de försökte på alla sätt tala illa om Paulus och försöka riva ner förtroendet för honom som ledare. Och det här var allvarligt. För de angrep inte bara Paulus utan hela grunden för den kristna tron som Paulus la i den här församlingen. Om man förkastade honom så förkastade man också det budskap som han kom med. Och därför så kunde Paulus inte bara rycka på axlarna och bara strunta i det här. Tänka att de får väl följa vem de vill. Nej, för han brann av en så stark kallelse att förkunna det sanna evangeliet, den sanna berättelsen om Jesus. Att de skulle få förstå det här budskapet om Jesus. Och han brann också av en kärlek till just de människorna i Korint. Så han kunde inte låta det här vara. Han var tvungen att möta upp och ta den här kampen för evangeliets skull. Och det här brevet handlar mycket då om just detta. Men när vi kommer fram till det avsnitt som Annika alldeles strax ska läsa, då är det lite som när man är ute och går länge och man kommer upp på en höjd och sen blickar man ut och ser vilken fantastisk utsikt det är här. Man får lite vila från vandringen och bara, wow, vad vackert det är här. Lite som att komma upp på en fjälltopp är det när man får se här. Här lyfter han lite blicken från den konkreta konflikten och blickar istället ut över helheten. Så Annika, kom så ska du få läsa från andra Korinterbrevet 5, 17 och fram till 6 och vers 2.
Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud förtjänade hela världen. Försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han anförtrodde sig budskapet. Anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud. Och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var. Han gjorde Gud till ett med synden för vår skull. För att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också. Att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud. Han säger ju, jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag.
Ja, här har vi grunden för den kristna tron. Att Gud sträcker sig ut och skapar någonting nytt. Gud vill försoning. Så låt oss stanna upp en stund här och fundera på, vad är försoning? Vad är försoning egentligen? Ja, vi är lite olika hemma i det svenska språket. Och jag kan inte vad det här ordet är på massa andra språk som en del av er är duktiga på här. Men försoning, det betyder att en dålig situation förvandlas från något negativt till något positivt. Till exempel om det är krig. Så genom försoning blir det fred. Om det är fiendeskap, när försoningen kommer in så blir det vänskap. Där det råder hat kan det genom försoningen bli kärlek. Försoning. Ja, när man jobbar med samtal genom själavård och andlig vägledning, då brukar man ibland skilja på orden förlåtelse, försoning och förtroende. Vi kan stanna först vid det första, förlåtelse. Om man ska förlåta en människa, det kan man göra utan att den andra ens vet om det. Förlåtelse kan ske från bara ett håll. Om någon vill mig något illa, om någon har stulit något från mig, då kan jag bestämma mig för att förlåta den personen. Det kan ske från mitt håll. Även om den personen fortsätter att tycka illa om mig, fortsätter att stjäla från mig eller att göra dumt mot mig, så kan jag ändå välja att jag vill förlåta. Så förlåtelse, det kan gå från bara ett håll. Men försoning, det kräver att vi båda vill att det ska bli bra. Då måste vi båda sträcka oss mot varandra. Vi måste ha en gemensam uppfattning om vad som har hänt. Åtminstone förstå hur vi varandra tänker om den här situationen. Förlåtelsen måste både ge och ta sig emot. Båda två vill försoning. Och då kan det här växa fram, som vi sen kallar för förtroende. Om man har både förlåtit och man har försonats med varandra, då kan man så småningom också känna ett nytt förtroende för varandra. Man kan våga börja lita på varandra. Man kan känna att nu börjar jag lita på dig. Nu börjar vår relation fyllas av förtroende igen. Försoning är alltså att båda parter sträcker sig mot varandra och vill att det ska bli bra. I den här texten så säger Paulus att Gud vill försoning. Det står så här i texten. Allt detta har sitt upphov i Gud. Försoningen börjar hos Gud. Det är Gud som vill försona sig med dig, med hela mänskligheten, ja, med hela världen vill Gud försona sig. Och det står också att han gör den här försoningen möjlig genom Jesus. Vad betyder det? Försoningen är möjlig genom Jesus. Ja, om det har uppstått en konfliktsituation och det verkligen ska bli försoning, då kan det behövas handling, att någon gör någonting för att den här försoningen ska bli verklig. Om någon stjäl något från mig, om det ska bli försoning, då kan det kännas rimligt att den personen lämnar tillbaka det som den har stulit. Om någon äter upp någon annans chokladkaka hemma hos oss, så kan man tycka det är rimligt att någon ersätter den då och köper en ny, till exempel. Eller om någon skulle göra något ännu värre, bränna ner mitt hus. Ja, men då är det ju rimligt så att vi ska kunna försonas, att man ersätter det som har gjort skada. Ibland kan det vara lite klurigt vad det är som verkligen kan ersätta den skadan man har gjort. Men ibland så är det tydligare. Och så här är det också med vår relation med Gud. Allt det vackra, underbara, goda som Gud har tänkt att vi ska göra, det gör inte människan. Gång på gång så bryter vi människor mot det goda som Gud har tänkt, och vi väljer att göra det onda istället. En del kanske just stjäl då, eller bränner ner hus, som jag hade som exempel här. En del, när vi blickar ut över världen, så ser man att det finns människor som startar krig eller gör väldigt hemska saker i krig. Det finns människor som hemma i sitt hus misshandlar sin partner och sina barn. Det finns ju människor som ljuger, bedrar, talar illa om andra. I både stort och i små saker så ser vi att människan gör det som är ont. Och det finns människor som sen när de kommer till sin sista andetag, så har man inte frid in i sig, utan man är fylld av ånger och av ångest över hur mitt liv blev. Och när man bär på allt det där som man har gjort som blev fel, då blir det ganska tungt att leva. När man vet om att jag har gjort massa saker jag egentligen ångrar. Jag har gjort de onda sakerna istället för de goda. Hur ska jag då bli fri? Och gentemot Gud så är det egentligen vi som står där med den här skulden. Det är vi som skulle behöva göra någonting för att det skulle kunna bli försoning mellan oss och Gud. Men vi kan inte göra någonting. Vi kan inte göra det bra. Vi människor kan inte det. Det står i Romarbrevet 3:23 att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det är inte så att det bara är mina fiender som gör fel. Alla har vi syndat och gjort fel. Det här handlar inte bara om den jag tycker illa om. Det här handlar om mig. Alla har vi gjort fel. Alla står vi där med den där skulden inför Gud. Men här kommer de goda nyheterna. Det som kallas för evangelium. De goda nyheterna, det är att Gud gör det där istället för oss. Fast att vi står där och skulle behöva göra någonting, så gör han. Han säger, jag vill försoning. Så genom Jesus Kristus så kliver Gud ner och dör på korset. Och han betalar priset. På det sättet. Stort är trons mysterium. Hur Gud kan försona världen med sig själv genom att själv ta på sig och betala det här priset på korset. Och vi förundras varje gudstjänst över det här och säger, stort är trons mysterium. I våras hade jag några pastorskollegor hemma hos mig som satt i vår soffa, och så vände och vred vi just på det här. Vad i hela världen hände på korset egentligen? Hur ska man förstå? Hur kan det där göra att vi försonas med Gud? Vad är det egentligen som sker? Hur ska man kunna förklara och förstå hur det där som var trasigt blev helt igen? Stort är trons mysterium. Man kan vända och vrida, och ibland förstår man lite mer och ibland förstår man inte. Och man får någonstans tro och lita på när Jesus säger, det är fullbordat. Vi kan inte lägga till. Vi kan inte dra ifrån. Vi kan inte göra någonting. Men han gör det istället för oss. Och det är det här som är nåd. Det är det här som är nåd. försoning betyder ju samtidigt att båda parter vill. Här står det att Gud vill försoning. Det har sitt ursprung i Gud. Det är han som sträcker sig ut. Det är han som betalar priset. Det är han som är den som agerar. Men vi måste också vända oss om och ta emot det här. Det kräver också ett agerande från oss. Att båda parter vill försoning och sträcker sig mot varandra. Vi måste därför omvända oss. Vi behöver bli födda på nytt. Vi behöver ta emot det här. Och det är därför Paulus säger i den här texten. Jag säger så här. Låt försona er med Gud. Tappa inte bort den här nåden. Idag är frälsningens dag. Han inbjuder till att ge ett gensvar på den här. Hur kan jag bli fri från synden och skulden och det som tynger mitt liv? Jo, genom att vända om till Jesus Kristus. Ta emot den försoning som han sträcker ut mot mig. Det är så livet kan förvandlas. Det är så vi blir en ny skapelse. Att födas på nytt, att bli en ny skapelse som Paulus skriver här. Det betyder att man ser livet på ett nytt sätt. Det som förut man inte kanske alls förstod överhuvudtaget. Plötsligt så förstår man kraften i namnet Jesus. Man blir fascinerad, förundrad över Jesus. Igår hade vi en brunch här och då var det en kvinna som hette Suheila Fors som berättade just om sitt första möte med Jesus. Och hon bara fylldes av den kärlek som han hade. Och hon blev helt förvandlad av den kärleken. Hon hade hört om Jesus förut men hon förstod inte förrän hon själv mötte honom att han är kärlek. Gud vill försoning och vi får vända om och ta emot den försoningen. Låta oss försonas med Gud. Och du som är här idag och inte har gjort det här. Du som bär på en tung börda av skuld och känner jag vill bli fri. Jag vill ta emot den här förlåtelsen och försoningen. Jag vill försonas med Gud. Då kan man göra det väldigt konkret och tydligt genom att man tar emot nattvarden. När vi sen firar nattvard tillsammans, då inbjuds vi att gå fram och ta emot Jesus i bröd och i vin. Att ta emot kraften i hans död och uppståndelse. Så får man bli en del av den här nya skapelsen. Som både är ett möte mellan mig och Gud och Jesus. Men som också är att kliva in i en ny familj. I ett nytt folk. Den här nya skapelsen, den här försoningen, det är Guds rike på den här jorden. Guds församling som vi då får bli en del av. Försoningens tjänst. Paulus han skriver även i denna texten att Gud har ställt honom i försoningens tjänst. Att han är Kristi sändebud. Att han är Guds medhjälpare. Vad betyder det att vara i försoningens tjänst? Att vara Jesus sändebud på den här jorden? Att få vara Guds medhjälpare? Det här är inte något som bara gäller för Paulus. Det här är inte något som bara gäller för mig som är pastor. Det här är inte något som bara gäller för Stina som är i församlingsledningen. Det här gäller för alla som tar emot den här försoningen. Alla som försonas med Gud får också den här kallelsen att bli Jesus sändebud på den här jorden. Vi får var och en kliva in i försoningens tjänst. Försoningen och att vi lever i försoning med varandra, det är ju grunden i Guds rike som han bygger på den här jorden. Och det är därför vi varje söndag hälsar varandra med Guds frid. Ni vet när vi firar nattvard tillsammans, ni som brukar gå hit. Då kommer ett läge när vi säger nu, hälsa nu varandra med Guds frid på det sätt som du tycker känns bra. Och då kommer det här jobbiga, tycker ganska många, läget när man ska bestämma sig. Ska man krama någon och säga Guds frid, eller ska man räcka fram handen? Och vilka står runt mig idag? Och hur blir det här? Lite jobbig grej så där. Och man kan ibland tänka, det var lika skönt om vi inte gjorde det där. Men det är en sån stark laddning i fridshälsningen. I en värld som är fylld av konflikter, av strider, så får vi väldigt konkret önska varandra Guds frid. Guds fred. Vi får väldigt konkret gestalta det när vi räcker fram handen till någon annan och säger Guds frid. Eller när vi ger en kram och säger Herrens frid. Att vara i försoningens tjänst. Det kan ju finnas en frestelse i det. Att man bara använder de rätta orden. Att vi säger frid till varandra. Men egentligen så menar vi strid. Det är något litet rim här. Där under ytan så kanske det finns konflikter och bråk. Men sen använder vi de rätta orden. Men då funkar det inte alls. Då är vi inte alls i försoningens tjänst. Då undergräver vi verkligen försoning. Och i de två kapitlen som kommer nu, kapitel 6 och kapitel 7, då på olika sätt så visar Paulus hur viktigt det är att vara sann, öppen och ärlig när man hanterar en konflikt. Det står så här i andra Korinthierbrevet 6. Jag talar fritt till er bröder i Korinth. Mitt hjärta står öppet för er. Ni har det inte trångt hos mig, det är ett eget bröst som det är trångt. Ge mig lika för lika, till er som är mina barn säger jag så. Och öppna era hjärtan, ni också. Och längre fram i kapitel 7 så säger han, ge rum åt mig i era hjärtan. Och till er kan jag tala öppet. Och i de här kapitlen, i kapitel 7, så skriver han också om ett tidigare brev som han har skickat till dem. Vet inte vad ni läste det i husförsamlingar och funderade lite på vad är det här för brev han pratar om här. Det står så här i Korinthierbrevet 7, 8-11. Ty även om jag gjorde er bedrövad med mitt brev så ångrar jag inte. Först ångrar jag det kanske. Jag inser ju att brevet bedrövade er, åtminstone för en tid. Men nu gläder jag mig. Inte över att ni blir bedrövade, utan över att sorgen ledde till omvändelse. Ni blev ju bedrövade på det sätt som Gud vill och har därför inte lidit någon skada genom mig. En sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död. Just detta att ni kommer att känna en sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det medfört bland er? Vilken förklaring, vilken harm, vilken oro, vilken längtan, vilken iver, vilken räfst? Där fick vi det här konstiga ordet, räfst. På alla sätt har ni gjort er skuldfria i den här saken. Och vad är det här för brev som han visar tillbaka på här? Jo, när man forskar i det här runt Bibeln så inser man att det finns åtminstone 4 brev som Paulus har skrivit till församlingen i Korinth. I det som vi kallar första Korinthierbrevet så pratar han ju redan om ett tidigare brev. Så det är alltså det andra Korinthierbrevet egentligen. Det finns ett första och sen det vi kallar första är det andra. Och sen kommer det här som han refererar till här. Och det brukar kallas för tårebrevet. För det här brevet refererar han till redan i kapitel 2. Där skriver han nämligen så här. I svårt betryck och med tungt hjärta, jag gråtande, skrev jag till er. Inte för att göra er bedrövade, utan för att ni skulle förstå vilken kärlek jag hyser till just er. Så det var det tredje brevet. Och sen är det som vi läser nu är egentligen då det fjärde. Det är lite förvirrande. Att vara i försoningens tjänst, det betyder att det är kärleken som ska vara det som är drivkraften. Paulus han skrev inte det här tårebrevet i vrede och i hat och för att trycka till. Han skrev det i kärlek och sorg och vånda över hur den här relationen skulle bli. Han hade ett herdehjärta för dem som han sträckte sig mot. Men han slätar inte över, Han låtsar inte som att allt är bra när det inte är det. Nej, det svåra och det tuffa, det behöver också sägas. Han var tvungen att tala sant om situationen för att försoning skulle kunna ske på djupet. Det finns en församling i Willow Creek i USA som under många år fick väldigt mycket uppmärksamhet för att de hade så, hur de tänkte runt att nå människor som inte var kristna med evangeliet. Så det var väldigt många som har tittat på den här församlingen och läst böcker därifrån och så. Den leds av en pastor som heter Bill Hybels, som några av er säkert har hört om. Men ganska tidigt i den här församlingens historia, jag tror den startades någon gång på typ slutet av 70-talet eller så. Men någon gång, jag kommer inte ihåg när, men om det var 80-tal eller så, då blev det en jättestor konflikt i den församlingen. En verkligt stor konflikt som skakade den församlingen i djupet och som gjorde att det blev flera som inte, alltså flera lämnade och det var bara några få som var kvar. Och jag kommer inte ihåg vad den konflikten handlade om. Men jag kommer ihåg hur de har undervisat om den här konflikten efteråt. När de undervisande ledarna i den församlingen, då finns det ganska mycket de tänker att de kunde gjort annorlunda. De ser sin egen del i den konflikten och kan tänka att vi borde gjort så här istället eller så. Men de säger också att det här var kanske nödvändigt att det skulle ske. De kallar den perioden i deras kyrkas historia för den stora tågkraschen. För så liksom dramatiskt var det i församlingens historia. Men så säger de också att men i sanna, ärliga och kärleksfulla relationer så måste man ibland gå in i kaostunneln. Så uttrycker de det. Man måste ibland våga gå in i den där kaostunneln. När det uppstår konflikt så går det inte alltid att bara ducka och väja undan. Eller bara säga frid, frid. Utan ibland så måste man våga kliva in i det där kaoset som uppstår runt en konflikt. För att det ska kunna bli bra igen. Och när man gör det så måste man samtidigt rannsaka sina motiv. Varför gör jag detta? Vill jag söka försoning? Eller vill jag egentligen ha hämnd? Är mitt hjärta fyllt av kärlek? Eller mitt hjärta fyllt av vrede och hat? Vilka är mina motiv för att gå in? Vill jag ha rätt till varje pris? Vill jag komma ut liksom on top på det här? Eller vad är mina motiv? Går jag in med kärleksfulla, fridssökande motiv när jag tar tag i den här konflikten? Att stå i försoningens tjänst. Ja, i vår husförsamling så enades vi om att vår utmaning för den här veckan, det skulle handla just om försoning. Och att fundera på, finns det någon eller något jag behöver försonas med? Finns det någon eller något jag behöver försonas med? En i vår husförsamling, och jag har frågat om jag fick berätta det här, berättade om hur hon för ett tag sedan hade varit med på en gudstjänst i den församling hon växte upp i sin hemförsamling. Och hon, när vi läste den här texten, så kunde hon se att hon behövde försonas med sitt gamla sammanhang. Och den gudstjänsten blev en viktig del i hennes försoning med sin hemförsamling. Kanske är det fler som har den utmaningen. Vi kommer ju från väldigt många olika församlingar hit, och kanske är det fler som bär på sår eller besvikelser från ett sammanhang. Och ibland kan man behövas försonas med det. Det kanske inte finns en konkret grej som man kan ta upp med en motpart. Det är inte alltid det är så. Men man behöver tala sant om hur det var för att kunna försonas med det. Något behöver läkas och få komma till ro. Eller kanske finns det en människa som du kommer att tänka på nu, som du inte är försonad med. Där du skulle kunna sträcka ut en hand för att det skulle bli försoning. Och När vi nu firar Herrens måltid så kan du be Gud om kraft att göra det. För det kan vara svårt och det kan vara läskigt att ta tag i saker och ting. Då kan vi få be om kraft just för att orka ta de där stegen in i kaostunneln. Och vi får rannsaka oss själva och be Gud om att vi ska få rätt motiv när vi går i försoningens tjänst. Vad är mina motiv för det här? Är jag beredd att förlåta och försonas? Vill jag att det ska kunna byggas ett nytt förtroende mellan mig och den här personen? Så tänk på det när vi ber tillsammans här alldeles strax. Du kan använda de bönehandlingar vi har. Ljuset kan få lysa upp i ditt dunkla hjärta och dina motiv och be att det ska få renas, att han ska lysa in med sitt ljus så att du längtar efter försoning och frid till andra. Du kan få lägga ner bördan av saker som du har svårt att släppa vid korset och be att det ska få stanna där så att du kan få gå befriad därifrån. Och du kan dela tillsammans med någon annan i förbönsplatsen just runt det här, men också runt annat såklart. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du vill försoning. Tack att du sträcker dig ut mot oss. Och vi får vända om och ta emot försoning och förlåtelse och upprättelse från dig. Tack att det är grunden för allting. Och tack att du kallar oss att stå i försoningens tjänst. Att få bli helt nya i dig. Att se på världen på ett nytt sätt för att vi också ska kunna få gå försoningens väg och komma med försoningens ord. Du ser vårt förflutna var och en. Du vet vad vi bär på av sår, av bitterhet, av besvikelse. Vi vill få lämna av de bördorna till dig, Herre. Du ser människor som vi har sårat, gjort besvikna. Och vi vill be om förlåtelse för det. Ge oss kraft och mod att gå försoningens väg. Tack för att vi inte går ensamma utan du går med i det. Kom heligande, forma oss, gör oss helt nya i dig. Amen.